Hej och välkomna till avsnitt 1223 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 147 i min serie om USAs presidentval 2020. Valet i USA är över, fast ändå inte. Ingen kandidat har ännu fått den nödvändiga 270 elektorsröster som behövs för att bli president. Biden leder dock stort och Donald Trump anklagar demokraterna för valfusk. Här gör jag min syn på saken. Varmt välkomna. Ja, hej allihopa. Det var nu ett tag sedan jag gjorde en uppdatering. Jag har de senaste dagarna varit i media ganska mycket, så jag har inte haft tid. Och som jag har sett mig kanske kommentera presidentvalet på SVT, på TV4 och Expressen, Aftonbladet kanske i lite olika sammanhang. Så att det är det jag har varit upptagen med. Jag hoppas att jag gjorde ett hyfsat intryck. Det får ni bedöma, det ska inte jag bedöma, men jag hoppas det i alla fall. Min kollega John Gustafsson har ju tagit över då och rapporterat om valrapporteringen under valkvällen och dagen därefter och så. Så att det här är min första uppdatering sen valkvällen, den 3 november. Och det har hunnit hända väldigt mycket. Idag så är det eftermiddag, den 7 november. Och situationen i USA är ju oerhört spännande. Och jag kan börja med att kort direkt egentligen säga vad jag tror. Jag tror, tyvärr så tror jag, att Donald Trump kommer att förlora och att Joe Biden kommer att bli USAs 46:e president. Det tror jag. Och jag kommer att gå in på varför lite senare. Men jag tänkte börja med att analysera det stora som hände på valkvällen och hur man nu ska betrakta valkvällen i sig. Det var ju så här, inför valkvällen då, den 3 november, så hade alla opinionsmätningar egentligen sagt att Joe Biden skulle vinna. Han ledde, tror jag, med 10% i vissa opinionsmätningar och han ledde länge också ut i de här viktiga swingstaterna, nyckelstaterna, Pennsylvania, Ohio, Michigan och sådär. Så att Donald Trump hade ett undertag, han hade en uppförsbacke att klättra för, och i synnerhet så var det svårt när coronan kom på tapeten igen i samband med att Donald Trump själv blev sjuk. Republikanerna och Donald Trump hade hoppats att man skulle slippa prata om coronan och istället kunna prata om ekonomins återkomst och den här V-kurvan som Donald Trump alltid pratar om, en dipp och sen en rak uppgång. Men istället så var det fokus på coronan igen på grund av att han blev sjuk, och han åkte in till Walter Reed sjukhus, jag har ju poddat om det ganska ingående, men sen så avskrev han sig själv från sjukdomen efter ett par dagar och efter att ha fått behandling med remdesivir och massa andra olika saker som nästan ingen i Sverige får, skulle jag tro, som blir sjuk. Och han återvände väldigt snabbt till presidentkampanjen, och sen så kampanjade han intensivt. Det första kampanjrallyt han höll såg jag efter sjukdomen då, jag minns inte vart, men då såg han lite krasslig ut, men sen efter det så sköt det i höjden och han varit piggare och piggare och piggare, och han höll de senaste två veckorna 4-5 kampanjrallyn om dagen. Det var helt vansinnigt sjukt. Jag försökte se väldigt många, och de sista dagarna innan valet såg jag ju typ egentligen alla kampanjer han höll liksom 5 gånger om dagen i typ 3-4 dygn i sträck där någon gång. Trump var väldigt intensivt, han kampanjade hårt och det var fantastiskt kampanjrallyn att se och följa. Han lockade ju mängder av människor, tiotusentals människor på varje rally, och jag gjorde en direkt rapport från det rally han höll i Tampa i Florida. Och han var alltid rolig, han är ju alltid rolig, Donald Trump, och han var rolig på sina rallyn, och det var skratt och det var god stämning och det var absolut inte våld och så, eller hetsk stämning, utan alla skrattade, alla log och man ropade saker och han pratade med publiken. Och det här var ju efter debatterna då, och så började han ta med sig en stor tv-skärm och sen visade han det klipp som han hade pressat Joe Biden till att säga på den sista debatten, nämligen är du emot fracking och olja och sådana saker, och Joe Biden sa ungefär ja det och sådär. Och det var klipp som Donald Trump tog med och visade upp på en stor bilds-tv på varje kampanjevent efter det, och han berättade att om du är mot fracking, om du är mot olja, så har du ingen chans i Texas och Pennsylvania. Så körde Trump på sina rally, och publiken skrattade och höll med, och det var precis den här partiska, och den ska vara partisk, kampanjstämningsområder på liksom riktigt trevliga kampanjrallyn. Så att Trump var oerhört bra, jag har sagt det förut, alltså att Trump 2020 var ju mycket mer avslappnad och mycket mer humoristisk än han var 2016. Det var en mycket lättare stämning i år, det är många som inte tänker på det, men det har det varit. Så att det var så Trump gjorde, och det var så jag tror att han också gjorde, att han vände på valdagen den 3 november. För som sagt, alltså prognosen var att Joe Biden kommer att vinna stort och det kommer att bli en blå våg där demokraterna sveper över hela landet och tar över senaten och stärks i representanthuset och vinner presidentskapet och tar över hela nationen. Så blev det inte. Och i mångt och mycket så tror jag att det beror på att Donald Trump höll de här kampanjrallyna och liksom drog energi till sina rallies. Jag menar, Joe Biden drog i princip ingen publik alls på sina rallies. Det tror jag gjorde att Trump fick ett lyft. Men det var ändå, när valdagen väl kom, 3 november, stor oro, därför att opinionsmätningarna är ju någonting man ändå, ja, har ens kandidatundertag, som fallet då var med Trump. Då är man ju som en anhängare av den kandidaten väldigt orolig. Så att det började liksom lite försiktigt med Florida, ska han vinna Florida, Donald Trump? Och sen när resultaten trillade in och man såg att han vann och ändå vann ganska starkt och stort, så var det wow, Donald Trump vann Florida, det var skönt. Och när sen vann Ohio så gick känslan upp ännu mer, wow, han vann Ohio, det här kan ju gå vägen. Sen började de resultaten droppa in på många olika håll och det kändes som att det här kommer att gå vägen. Men sen då när räkningen fastnade lite grann, för det är ju så här att i storstäderna uppe i Rossbältet som Donald Trump vann med nöd och näppe 2016 över Hillary Clinton, där vet vi, det har ju varit klassiskt demokratiskt egentligen, och innan Trump vann 2016 så har ju ingen av delstaterna, alltså Pennsylvania, Michigan och Wisconsin och så, röstat på republikanerna i ett presidentval sedan 1980-talet. Så att Trump gjorde ju något unikt 2016, och skulle han då lyckas 2020, det var frågan. Och många, inklusive mig, trodde det. Men sen började det tyda på att de röster som räknades sent, poströster och stora distrikt i storstäderna, de gick ganska tydligt till Joe Biden och han tog ledningen där. Och sen vände det väldigt snabbt och situationen just nu i elektorskollegiet, det är att Donald Trump har, eller på Fox News nu, 214 elektorsröster och Joe Biden har 264. Och den som behövs för att bli president, det är ju alltså 270 elektorsröster. Och det innebär helt enkelt att det räcker för Joe Biden att vinna en enda delstat till, så har han vunnit presidentskapet. Och ja, så ser det ut i alla fall. Men jag ska komma in på det alldeles strax. Jag ska fortsätta analysera valkvällen då. Så att det vart helt enkelt ingen blå våg, utan det gick väldigt bra för Donald Trump, men också för republikanerna. Och senaten, den kommer med all sannolikhet att behållas av republikanerna. Mitch McConnell kommer att fortsätta vara senatens republikanska majoritetsledare. I representanthuset, där demokraterna också hade trott att de skulle öka ännu mer, så var det så att de förlorade 8 platser till republikanerna. Och 6 av de här 8 platserna som republikanerna vann av demokraterna, de vanns av kvinnor, republikanska kvinnor. Det pratas ju ofta om att republikanerna skulle vara ett parti som är fientligt mot kvinnor, men nu har man 6 nya kvinnor på, ja, i representanthuset då, republikanska kvinnor, så stor framgång där. Och det har uppstått stridigheter nu inom demokraterna, så varför backade vi, varför förlorade vi? De behåller ju fortfarande makten över representanthuset då, men de gick ju bakåt och de trodde att de skulle gå framåt. Och det uppstod en strid, Alexandria Ocasio-Cortez, som säger att det här beror inte på Green New Deal som vissa menar, och det uppstod en liten strid. Och även Nancy Pelosi har fått kritik, och nu finns ju risken att hon kanske utmanas som Speaker of the House internt av någon annan demokrat. Vi får se hur det slutar, men stora framgångar för republikanerna i representanthuset och ett rejält bakslag för demokraterna. Men den största nyheten, det är inte liksom politiken i Washington DC, utan det är politiken ute i delstaterna. Demokraterna hade också hoppats på att övervinna många platser, alltså delstatskongresser ute i delstaterna, från republikanerna. Man vann ingen. Demokraterna vann ingen republikansk delstatskongress, och republikanerna vann några från demokraterna, jag vet inte vilka. Men jag tror att det här kommer innebära att republikanerna styr, om det är 200 eller om det är 60 olika delstatskongresser ute i landet då, och demokraterna styr, det är inte 40 utan det är någonstans kring 30, sen är det andra som har lite andra system och såna saker. Så att republikanerna har ett stort övertag ute i delstaterna, och det är extra viktigt det här året 2020, därför att nu kommer det att hållas en ny folkräkning, och utifrån den så kommer man att rita nya kongressdistrikt, och det är delstatskamrarna, delstatskongresserna, som ritar de här distrikten, så att partierna som styr, de får rätt att rita valdistrikten, och det parti som styr ritar alltid distrikten så att det ska gynna dem. Det här kallas gerrymandering och är en ganska gammal metod som båda partier använder när de är vid makten, så det är inte ett fusk utan det är ett system som USA har. Och Ja, det parti som förlorar säger alltid att nu fuskar andra partiet, men de gör likadant själva när de får makten, så det är inte konstigt. Och nu är det republikanerna som kommer att få rita distrikten de kommande 10 åren. Man fick det också 2010 när man vann stort i mellanårsvalen då, och man kommer få göra det nu också, så väldigt gynnsamt för republikanerna. Så att valkvällen den 3 november 2020 vart verkligen ingen blå våg. Det var snarare en republikansk, en röd våg som skedde då. Och det är viktigt att komma ihåg. Om vi med det sagt då går in på presidentvalet. Ja, som jag sa, jag tror inte att Donald Trump kommer att bli president, men det betyder inte att han gjorde ett dåligt val, tvärtom. Han bröt mot alla förväntningar. De här 10% som Joe Biden skulle leda med, så vart det ju inte alls när valet väl kom. Donald Trump har fått nästan 70 miljoner röster, och det är 9 miljoner mer än han fick valet 2016. Han har mobiliserat enormt stora väljargrupper. Och ja, även om det inte riktigt räcker i de här svingstaterna, så har han lyckats väldigt bra med det. Och det pratas ju ofta också om att Donald Trump, att han bara är en kandidat för vita. Och jag menar Joe Biden pratar om att han är rasist, och det minns Bernie Sanders att Donald Trump is a xenophobe, he's a racist, he's a sexist och så vidare. Det var ju liksom Bernie Sanders mantra, och Joe Biden har också gått in på liksom lite samma linje och tänk på Charlottesville, var det första han sa när the president sa att det fanns very fine people on both sides, och sen gör han så här ful klipp när han liksom då antyder att Donald Trump skulle ha legitimerat KKK-nazister. Jag menar, det här har varit demokraternas narrativ väldigt länge, och det är även det narrativet som länge har fastnat i svensk media. Så var det inte, och valkvällen den 3 november bevisade det. Donald Trump, han ökade bland svarta kvinnor med 4% från 2016. Han ökade bland svarta män med 5% från 2016. Och det finns ju nu en ganska stark Blexit movement som vill att svarta ska sluta rösta på demokraterna och börja rösta på republikanerna och på Donald Trump i synnerhet. Och inse att demokraterna håller de bara i ekonomiskt beroende, medan Donald Trumps politik har lyft svarta på riktigt, gett dem jobb och hjälpt dem med liksom fängelsereformer och liknande, och verkligen tagit svarta på allvar. Och det verkar ge ett utslag, för Trump alltså ökat bland både svarta män och kvinnor, och hade han varit en riktig rasist så hade han ju såklart inte gjort det, då skulle han snarare ha minskat, men så är det inte. Trump har också ökat bland latinamerikaner, bland kvinnor med 3% och bland latinamerikanska män med 4%. Och det här är intressant då, därför att det här är också något som demokraterna alltid hamrat in då, när, jag menar, i samband med att Trump då pratade 2016 och mest om att bygga sin mur mot Mexiko, om att Trump är en xenofob och han är rasistisk mot latinamerikaner, och det här är hans politik är jämförbart med tågen till Auschwitz som Hillary Clinton var ute och cyklade med att kasta ur sig 2016 då. Jag menar, det här är helt enkelt inte sant. Men sen är det så här också att Trump har kunnat spinna det med positiv policy nu och positiv reklam mot latinamerikaner i åren 2016, av den enkla anledningen att muren håller på att byggas. Den har kommit ganska långt, och Trump har stärkt gränspolitiken i allmänhet, vilket innebär att nu har USA inte de här problemen man hade förut med barnkaravaner och människor som liksom vallfärdat från Latinamerika mot USA. Det problemet finns inte nu, för Donald Trump har satt stopp, och det innebär att eftersom gränsen är säkrad så kan han prata mycket mer positivt mot de latinamerikaner som redan finns i USA. Och ingenstans märktes det här lika tydligt som i Florida, där kubanerna, de stödde ju alltid republikanerna, men de stödde Trump väldigt stort, och de gjorde helt enkelt att Florida vart ingen match. Det var inte ens jämnt i Florida, utan Donald Trump vann tydligt, och det tog verkligen demokraterna med överraskning. Så att Donald Trump har fått starkt stöd bland latinamerikanska väljare på ett sätt som man inte har förut. Sen stöder de här fortfarande Joe Biden högre utsträckning procentuellt, så att det är inte så att det har skiftat helt, men det här visar ju ändå att Donald Trump är inte en rasist som han har utmålats som. Tvärtom. Och vi kan se att där Donald Trump förlorade, det var dels bland äldre som han förlorade, där han tappade 4% mot 2016, och det beror ju lite då på rädslan för corona och sådana saker. Men han tappade också bland vita män, arbetarmän och sådana saker. Han hade ju vunnit över dem mot Hillary Clinton 2016, men de har föredragit Biden den här gången, och vita män med college degree och över, de föredrar Biden i stor utsträckning. Det är inte så oväntat kanske, för de är oftast liberaler och så, medan vita män med lägre utbildning på landsbygden stöder Donald Trump, så det är väl inte så nytt. Men ändå, Trump förlorar bland vita män och vinner bland svarta och bland latinamerikaner. Det är ju en helt annat narrativ än det som liksom är gängse i media, där liksom Trump är de vita männens kandidat. Det är helt enkelt inte sant, och valkvällen den 3 november bevisar det. Så att det tyckte jag var intressant då, att det var så. När det då gäller då presidentvalet, och det är det som är det mest kontroversiella, då var det så här, som jag var inne på tidigare, att det gick bra för Donald Trump i början, så gick det inte lika bra, och situationen är nu helt enkelt att 264 elektorer för Joe Biden och 214 för Donald Trump. Vinner Joe Biden en delstat till, då kommer han att, ja, då kommer man att utropa honom som president. Donald Trumps reaktion på det här, det har varit att, ja, egentligen klaga. Han pratar om att valet var illegitimt, att man skulle sluta räkna rösterna, och han har gett lite olika versioner. Ibland har han sagt att man ska sluta räkna de illegitima rösterna, och ibland har han, liksom på andra håll, har han sagt lite andra saker. Och ja, så att det kan vi komma in på i detalj, men det är ändå så här att situationen är följande. Donald Trump gnäller över att han kanske kommer att förlora i ett scenario där allt tyder på att han kommer att förlora. Det handlar nämligen inte bara om en delstat. Det är så här också, vi kan gå in på det på en gång, att mycket har pratats om fusk, och det är det som Donald Trump försöker lyfta fram. Han har i ett års tid pratat om att det funkar inte med poströster, och det är förmodligen inget snack om att det finns många problem med poströster, inte i alla delstater, för väldigt många har använt poströster i 20 års tid och mer, men i somliga delstater, och definitivt i somliga nyckelstater som Pennsylvania och andra, där finns det problem, det vet vi. Men Donald Trumps väg mot seger och hans prat om fusk och så här, det finns mycket på video och sånt här som man har, och på sociala medier som sprids, det här bevisar att det är fusk som är på gång. Och jag anser inte att det är jättemycket trovärdighet i de här sakerna. Jag har sett och läst väldigt mycket och sådär. Och utifrån mina erfarenheter när jag ändå hängt med amerikanska val under ganska lång tid, så bedömer jag inte liksom fusket som en jättetrovärdig faktor för att hela valet ska spinnas åt ett håll. Alltså, valet är inte riggat, även om fel och även fusk kan förekomma. Och en Twitter-tråd som jag kan rekommendera, som debunkar många av de här fuskgrejerna, det är en twittrare som heter Isaac Saul. Isaac med två A och Saul. Och han heter då på Twitter Ike_Saul. Och han har en tråd som heter All right y'all, election fraud, banking megatrend. Och där så går han igenom då punkt för punkt de vanligaste påståenden om att fusk har förekommit. Och han tar upp de här sakerna som att man använder på somliga håll tuschpennor som underkändes av maskinerna. Och han tar upp det här med att det vart en spike i vissa valräkningar där det såg ut som att Joe Biden fick in jättemycket röster i en dump bara, och så vidare. Så han går in på det här i detalj väldigt ofta. Sen finns det fel som verkar vara fel. Det verkar vara ett dataprogram som gör att har visat att Joe Biden har fått 6000 röster mer i viktiga delstater. Jag tror att det var Michigan och även på andra håll, som inte stämmer, och det är väldigt illa. Men vi kan komma ihåg att det här var problem som även fanns i Demokraternas primärval i Iowa, när det var den här kampen mellan, nu drar jag här från huvudet, jag har inte detaljerna, men mellan Pete Buttigieg och Bernie Sanders, där jag tror att det var så att Bernie Sanders fick, det vart fel till Bernie Sanders nackdel helt enkelt, och det berodde på den här appen som man hade i Iowa för att registrera liksom röster, och den kraschade och fungerade inte, och det vart helt fel, och många gnällde på det där, och det var prat om att företaget som hade utvecklat appen hade kopplingar till Hillary Clinton och så vidare, och att hon ville underminera Bernie Sanders och hämnas från 2016. Så att det problemet fanns där och då även hos Demokraterna, så jag tror inte att det är en setup för att liksom specifikt riktat mot Donald Trump. Men däremot så ska det utredas, och all form av fusk ska utredas. Och i mina Facebook-trådar och på andra håll så har det blivit väldigt mycket liksom hett stämning kring de här sakerna. De som helt och hållet går på Donald Trumps linje att det här är fusk och det är riggat av Demokraterna, de är väldigt arga på att jag inte har den här linjen. Men jag tycker att den är trovärdig. Alltså mest troligt så blir Joe Biden president helt enkelt, och systemet är inte riggat. Alltså Biden blir president inte för att Demokraterna fuskat sig till valet, som Donald Trump faktiskt hävdar, utan på grund av att Donald Trump vann visserligen många röster, men han vann inte tillräckligt många röster på rätt platser, vilket han gjorde 2016 då. Så att ja, det är väl så jag ser på den saken. Och jag tycker också att det är viktigt att i den här liksom tid som nu råder, att vi inser att om liksom Biden blir president, så måste konservatismen fortsätta, och att konservatismen bygger inte på Donald Trump. Donald Trump har varit en väldigt viktig person för den här nya moderna rörelsen. Han inspirerat människor i hela världen, men rörelsen kommer att fortsätta efter honom, och en dag, oavsett om det hade varit i år eller om 4 år, så skulle dagen ändå komma, en tid efter Donald Trump. Så att det är lika bra på något sätt att börja inse att det är så redan nu. Därför att jag tror inte att det här kan vända. Har man följt de här presidentvalen så vet man att de här problemen med röster som blir konstiga och valsedlar som fifflas bort och valsedlar som underkänns. Det förekommer i alla amerikanska val, alla amerikanska presidentval i synnerhet. Och om kandidaterna tror sig ha någon chans, trovärdig chans att kunna vinna, då överklagar man, men oftast gör man det inte. Hillary Clinton övervägde att överklaga massa saker 2016 när det var så jämnt upp i rostbältet då. Men jag tror inte hon gjorde det i någon större utsträckning, därför att hon insåg att det kommer inte gå i alla fall. Donald Trump har försöker ändå, trots att det rör sig om väldigt många olika delstater. Och det är viktigt att betona att det gör det. Jag menar, hade det bara handlat om en delstat, låt säga Pennsylvania, då hade det kanske varit värt att utkämpa en kamp om varje enda liten detalj och hoppas att man kan vinna. Det var ju det Al Gore försökte i Florida år 2000. Men nu handlar det om 4-6 delstater som Donald Trump måste både försvara och vinna. Och det ter sig inte troligt att det är fusk i varje delstat, som alla styrs lokalt med lokala lagar och regler och med helt olika system. Och som dessutom styrs av olika partier, och Georgia i synnerhet som Donald Trump borde ha hållit och som han vann, men det är så jämnt att delstaten kommer ändå att kräva en omräkning, vilket förmodligen kommer att gynna Joe Biden. Det är en omräkning som är beordrats av republikanerna som styr den delstaten, så att det är ju någonting som inte gynnar Trump, så att det är inte en setup av demokraterna i så fall, utan det är ju för att republikanerna vill att vi ska ha ett system som är rättvist, punkt slut, oavsett vem det är som gynnas. Och skulle Donald Trump förlora i Georgia så spelar det nästan ingen roll vad som händer någon annanstans, för att det enda Joe Biden behöver göra är att flippa en delstat till så vinner han. Så att jag menar, Donald Trumps chanser är väldigt små, och jag anser då, mitt råd till Donald Trump, för han har ju framstått väldigt arg och så här, och det vet ju alla vi som följer honom att Donald Trump är en fighter. Han gillar inte att förlora, han är en dålig förlorare, och det är en bra egenskap om man vill vinna, men när man väl förlorar så kan det också vara en dålig egenskap, och det är det verkar bli nu för Donald Trump. Och om han vill på något sätt att hans legacy ska befästas i partiet, i det republikanska partiet, hans idéer om att ha en stark militär utomlands men inte driva interventionskrig, att ha en stark gränspolitik mot Mexiko, att ha rättvisa handelsavtal, att gå emot cancel culture, åsiktskorridorer och liknande internt, och ha sådana saker, då borde han värna sin legacy genom att inte göra allt för många så här utspel som inte har några förhoppningar. Och nu är valet inte över förrän det är över. Rösterna måste räknas, och det saknas fortfarande en delstat för Joe Biden än. Så jag menar inte att Donald Trump ska ge upp nu, men han måste ändå förbereda sig för att med all sannolikhet så kommer jag att förlora. Och när jag väl gör det och inser att det har inte fuskats det här valet, utan jag har förlorat för att jag fick för få röster, då måste jag snabbt ge mig en concession och säga att vi kommer nu samarbeta för att lämna över makten den 20 januari. Det måste Donald Trump göra, därför att gör han inte det, då kommer dels processen med övergången att bli väldigt problematisk och jobbig, och det tycker jag inte den borde bli oavsett vem som blir nästa president, men hans egen legacy kommer också dras i smutsen, för då kommer verkligen republikanerna att säga att nu har vi ingen nytta av dig alls, och du kan inte bete dig, och de kommer att vända honom ryggen. Så att han sett nu, Donald Trump, att värna sin legacy, det är att kunna bete sig värdigt även i en förlust. Det är så han kommer att kunna värna sin status inom sitt eget parti, och för hans del är det nu vad det här handlar om, anser jag då. Så att det är lite min syn på den här saken. Och ja, återigen, jag förstår och jag vet, för att det har varit väldigt hetska diskussioner i mina sociala medier, att det finns många som verkligen tycker att Donald Trump har rätt och det fuskas, och liksom, hur kan du, Ronny, liksom vända Trump ryggen? Det gör jag inte. Jag stöder Donald Trump, jag skriver en bok om Donald Trump, jag tycker att han har varit en av USAs bästa presidenter, så jag har oerhört stor respekt för honom. Däremot vet jag att i sådana här situationer så kommer hans sämsta sidor fram, och det tycker jag vi har sett nu. Och återigen, vill han värna sin legacy så håller han huvudet kallt och sköter det här snyggt. Så att det är mina tankar kring det här bara. Vi får återkomma lite längre fram, kanske inte så mycket längre fram, men med djupare analyser, för det är ju så här att ja, mycket kommer att hända nu, alltså det är ju intensiv valräkning som pågår, och Trumps team tror jag också överväger hur ska vi göra, för att jag är helt säker på att väldigt många inom Trumps team har insett vart det här lutar, och de försöker nog förmodligen att få Trump att inse att snart så kommer stunden när vi helt enkelt måste acceptera att vi inte har vunnit. Så att vi får följa med och se vad som händer, och jag återkommer med fler uppdateringar. Det var avsnitt 1223 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, där amerikansk politik förklaras på svenska. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.